Hej, du som är trogen lyssnare av Bilar med sladd. Vi skulle vilja belöna dig för din lojalitet.
För vi tror att några av er som lyssnar är över 40 och då ökar risken avsevärt för att du har högt blodtryck. Och risken den ökar sedan ju äldre du blir. Högt blodtryck det kan leda till en mängd allvarliga sjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och stroke senare i livet. Nästan en femtedel av er som är över 40 har för högt blodtryck. Och de flesta vet inte ens om det.
Jag och Fabian driver vårdcentralen Hälsa Hemma som du möter i vår app. Om du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö och listar dig på Hälsa Hemma vårdcentral så skickar vi hem en digital blodtrycksmätare till dig helt gratis. Blodtrycksmätaren kopplar du till Hälsa Hemma-appen och får där instruktioner om hur du kontrollerar ditt blodtryck. Gå till hälsahemma.se/bilarmedsladd för att ta del av erbjudandet.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Ja, välkommen till Elbilskolan. Jag som pratar heter Alfred Ruth och med mig så har jag
Anders Willstedt.
Och så mig, Fabian Ruben.
Vi gör i vanliga fall podden Bilar med sladd som faktiskt är Sveriges största podd om elbilar, ny energi, grön omställning, AI och allt annat roligt som lätt följer med när man börjar intressera sig för elbilar. Och när vi spelar in det här, då är det faktiskt sommar och därför har vi uppehåll i vanliga podden. Men vi tycker att det här är så roligt så vi kunde inte låta bli att skapa en liten specialbonusserie med tips för dig som funderar på att skaffa elbil, är nybliven ägare eller redan är elbilsexpert och vill kontrollera att du faktiskt har koll på allt. Eller vad säger ni?
Ja, nej, men jag tycker det är bra.
Alltså, det här är ju väldigt kul tycker jag. För det är många nya elbilsägare där ute nu. Och det bara öser in elbilar ut på vägarna. Och jag har redan tipsat om den här. Vi har inte ens spelat in den klart här. Nu är det sista avsnittet. Men jag har redan tipsat 3 kompisar om detta. Så gör gärna likadant. Tipsa om elbilsskolan så kanske de också blir hooked on the junk. Alltså podden då. Är det jag pratar om då.
Vi kallar det alltså i alla fall det här för elbilsskolan om inte det har framgått. Och vi har gjort totalt nu då med det här 5 avsnitt där vi går igenom allt som man ska tänka på när man ska köpa en elbil, vilken man ska välja, hur man ordnar med laddning hemma, vad man ska tänka på när man snabbladdar på resa. I förra lektionen så pratade vi om hur man får elbilen och dess batteri att hålla så länge som möjligt. Mm. Och nu idag, sist ut, så ska vi prata om vad man ska tänka på när man funderar på att köpa en begagnad elbil. Mm. Det går säkert att lyssna på de här i vilken ordning man vill, men ja, nu är det i alla fall dags för 50 och sista. Nu kör vi.
Min kollega på jobbet, jag hoppas han lyssnar nu för att han är på väg att köpa en begagnad Tesla. Det blir jättekul.
Ja, jag hoppas att ni känner er fullärda när vi har gått igenom alla fallgropar och fällor som vi ska gå igenom idag. Men det finns ju liksom faktiskt en del modeller som man kanske ska tänka på både 1 och 2 gånger. Och några generella grejer som man ska kolla på alla elbilar. Vad säger du, Anders? Du har ju haft elbil allra längst av oss 3 och testat ett otal modeller. Vad skulle du tänka på inför ett begagnat köp?
Jo, men förutom de, vi har ju två Teslor nu, men vi har även haft en tidig Tesla Model S från 2015 och dessutom haft en jättegammal Mitsubishi i-MiEV som var en riktigt tidig elbil, vår var från 2011. Och jag skulle säga att det viktigaste att tänka på utöver det generella skicket som man såklart kollar som vilken bil som helst, det är hur bilen är konstruerad för att vårda batteriet. I princip alla nya elbilar som man köper idag är konstruerade med ett vätskekylt batteri och det gör att bilen själv kan kyla batteriet när det är varmt och värmare när det är kallt. Och batteriet har då alltid optimal temperatur och det gör att moderna elbilar har batterier som generellt kommer hålla längre än resten av bilen. Så även om liksom batterierna tappar lite grann i kapacitet, det hörde vi ju om i förra programmet, så kommer ändå batteriet överleva resten av bilen då den rostar eller någonting annat går sönder innan det räcks för batteriet går sönder. Men när det gäller tidiga elbilar så kan man inte ta det här för givet. Världens länge mest sålda elbil, Nissan Leaf, har till exempel bara luftkylning av batterierna. Alltså inte ens aktiv luftkylning utan den kyler bara batterierna av fartvinden. Och det gör att den har extra stora problem med överhettning av batteripaketet när den snabbladdas. Och den här designmissen, den gör också att batterierna åldras väldigt dåligt. Både Nissan Leaf och Kia Soul verkar vara två av de modeller som till slut drabbats av väldigt, väldigt stor sån här batteridegradering och försämring av batterierna. Och batteri som till slut säcker ihop nästan helt. Och de har dessutom en föråldrad japansk standard för snabbladdning som heter CHAdeMO. Och det finns nästan inga såna här laddstationer kvar i Sverige, eller i alla fall väldigt få. Och det bör man tänka på innan man köper en sån bil. Och det ska definitivt påverka priset. Allt annat lika så ska de här modellerna helt enkelt ha en betydligt lägre prislapp än motsvarande bilar med bättre konstruktion. Och helst ska ju en elbil som man köper ha den nu gällande standarden som är CCS. Och man kan egentligen tänka att bara bilar som har snabbladdning via CCS är lämpliga för långresa. Tidiga Tesla Model S och X saknar CCS från fabrik men kan uppgraderas hos Tesla så de kan använda CCS-laddare med en adapter.
Mm. Det är intressant att du nämner Nissan Leaf där, för den har ju faktiskt en rätt intressant funktion. Och den här skulle jag önska att fler bilar hade på sätt och vis. Och det är att den visar direkt i instrumentpanelen hur batteriet mår. Man kan liksom se på laddindikationen, eller plupparna som jag vill kalla dem, de här typ 12 streck som kan vara ifyllda för att visa hur mycket laddning bilen har. Och precis till höger om dem så finns det några mindre pluppar som indikerar hur mycket av ursprunglig kapacitet som finns kvar i batteriet. Så när batteriet åldras så försvinner de här, vilket gör att du egentligen med en väldigt snabb anblick så kan du se och jämföra olika bilar mot varandra och förstå ungefär hur mycket de har hunnit degradera. Så även om man kanske inte skulle vilja stirra på den där degraderingen varje dag just på instrumentpanelen när man åker till jobbet varje morgon, så kan jag tycka att den här idén är väldigt bra, att vara öppen och ärlig med hur mycket batterikapacitet som finns kvar. Och jag kan tycka att det här är något för politiker och beslutsfattare att verkligen sätta tänderna i, så att det åtminstone finns någon meny någonstans i bilen där man liksom kan ta fram information om batteriets degradering. Men redan idag finns det faktiskt bolag som gör just detta, och det ska vi prata mer om alldeles snart.
Jag tycker från mitt perspektiv så stör jag mig väldigt på de här plupparna som visar hur batteriet degraderas. För då, när man tittar på instrumentpanelen så ser man hur dålig din bil är. Liksom.
Jag skulle få panik varje dag.
Ja, väldigt, väldigt jobbigt. Ja. Alltså, man vill gärna blunda för sådana grejer.
Ja,
liksom.
Ja. Men in under någon meny med det i alla fall. Det är väl en bra idé.
Visst.
Ja, och innan vi klankar för mycket på Leaf så kan man kanske tillägga att även två andra väldigt vanliga tidiga elbilar, Renault Zoe och Hyundai Ioniq, de saknar faktiskt vätskekylning. Men även om de är luftkylda så har de, lite som Anders var inne på tidigare, ändå aktiv kylning, vilket innebär att de kan använda luftkonditioneringen för att blåsa kall luft på batterierna. Nissan Leaf, den kan bara utnyttja fartvinden när man kör. Och bara en sån liten skillnad gör faktiskt att de här batterierna verkar hålla betydligt bättre i Zoe och Ioniq. När det gäller Zoe ska man dock ha koll på att tidiga modeller, de saknar faktiskt möjlighet till snabbladdning. Där kan man bara ladda med växelström, förvisso med högre effekt än de flesta andra bilar. Men sådana här laddstolpar med högeffektsväxelström som ett tag kallades för semisnabbladdare, det visar sig vara en återvändsgränd och de är idag väldigt ovanliga. Och det gör att äldre Zoe är faktiskt ännu svårare att göra långresor med än Nissan Leaf är. Så det ska man verkligen ha i beaktande när man tittar på en Zoe.
Fast Ioniq är faktiskt en väldigt lyckad tidig konstruktion med väldigt många nöjda ägare, så det kan vara en bil att titta lite extra på om man hittar ett exemplar med bra prislapp. Annars så kan det vara bra att lägga till att Renault experimenterar mycket med att sälja bilen Zoe då, men de bara hyrde ut batterierna.
Just det.
Så många Zoe-bilar säljs billigt på Blocket, men då finns det en liten, liten klausul där i texten att det är en fast månadskostnad för att fortsätta hyra det gamla batteriet. Och ska man köpa en begagnad Zoe bör man istället samtidigt köpa loss batteriet. Och det kan kosta 50 till 100 000 kronor, så ta höjd för det när man jämför med andra modeller.
Mm. Bra, men hörni, vi måste börja snacka lite om begagnade Teslor nu. För nu börjar det faktiskt finnas en hel del där ute att välja på. Och det är allt fler som känner att ja, men en Tesla äntligen börjar faktiskt bli inom räckhåll för budgeten.
Ja, speciellt med Tesla är ju att de inte har några egentliga årsmodeller. De bara rullar ut ändringar så fort de är klara med de ändringarna. Och det gör att det kan bli väldigt svårt att veta när en förändring som man kanske är intresserad av infördes. Om det finns på det exemplaret som man överväger. Nya Teslor har till exempel värmepump, vilket gör att det blir mycket mindre skillnad i räckvidd på vintern. De bilarna blir riktigt snåla på långresa eftersom de är så duktiga på att återvinna överskottsvärme efter snabbladdning. Men värmepump kom vid en tidpunkt Model 3 som var typ december 2020 och infördes senare på Model S och X. Och Model Y är den enda man kan veta per definition har en värmepump. Och så där är det med alla ändringar som Tesla gör. En del bilar har nyare dator, andra har en självstängande laddport, motoriserad baklucka eller rattvärme. Bästa tipset är faktiskt att googla, för det finns hela webbsajter som bara går ut på att tracka alla förändringar som Tesla gör.
Mm. Ja, just det där med Model 3 och värmepump, det kan man i alla fall ganska enkelt se utanpå man vet om. För det gäller bilar som har de här svarta listerna runt fönstren. Mm. Tidigare Model 3 har ju kromade lister runt alla rutorna, medan de nyare då har svarta lister. Och de här svarta listerna, de kom precis samtidigt som Tesla rullade ut den här värmepumpen och den nya betydligt bättre mittkonsolen och ljudisolerande dubbelglas i sidorutorna och faktiskt också en motoriserad baklucka, vilket man aldrig vill vara utan efter att man
därför jag bytte bil.
Men sen har det såklart kommit flera förändringar till efter det, som till exempel den efterlängtade rattvärmen som jag saknar i min bil men gärna skulle ha haft.
Just det, brukar jag reta Alfred för i vanlig podd. Perfekt, en sak som du glömde där är faktiskt nya lampor som är också nytt sen Model 3 presenterades, och det är ganska stor skillnad på dem, kan jag säga.
Ja, men de kom efter de svarta listerna, för jag har en bil med svarta listor med de gamla lamporna.
Ja. Men hörni, många har ju en Tesla som förmånsbil via sitt företag, och om man funderar på att köpa en nästan ny Tesla eller en annan bil för den delen, då måste man ha lite saker i huvudet om man ska köpa det på företaget. För det finns något som kallas för momssmitta. Smitta, undrar ni, vad är det doktorn i podden sitter och förlurar på nu? Nej, det här har ju då alltså ingenting med varken virus eller bakterier att göra. Utan det här är så att när en bil har ägts av en privatperson, då kan den sen inte säljas med avdragbar moms. Och det kan göra ganska stor skillnad om man då ska köpa det som företagare. Men köper man som privatperson, ja, då behöver man ju inte tänka på det här å andra sidan. Och det här, det påverkar förstås priset. En icke-momssmittad bil är mer eftertraktad och blir då dyrare. Men om du som privatperson köper en ny bil, då kan det ju faktiskt vara så att det är till och med smart att köpa en momssmittad bil. För dels kan du få den lite billigare, så kan du använda de pengarna till att köpa snygga fälgar eller glass till barnen eller något annat för den mellanskillnaden. Men så kan du också lämna de icke-momssmittade bilarna till oss företagare, tänker jag också.
Jag tänker att man annars liksom ändå, det är rätt lugnt att rekommendera Tesla som begagnat köp, tycker jag. Mm. Samtliga Teslas bilar, möjligtvis med undantag av den här allra första då, Roadstern som kom, de har en fungerande konstruktion vad gäller batterikylning, vilket gör att de åldras väl. Det finns ett par undantag som man ska känna till då, till den regeln, och det gäller då tidigare Model S och X. Ett gäng Model S till exempel med 85 kWh batteriet som man kan känna igen på att de heter typ 85D och sånt där. De har fått strypt snabbladdning, vilket gör att de är betydligt långsammare på långresa nu än vad de var när de var nya. Och det bör man alltså kolla att man inte är på väg att köpa ett sånt exemplar med då nerfad snabbladdning som det kallas. Eller för den delen se till att man får ordentlig rabatt om bilen nu har det. För dessa bilar, de är faktiskt lika grymma som alla andra fram tills just att man ska snabbladda. Men då tar det mycket längre tid.
Mm. Och Model S och Model X från Tesla har också luftfjädring som kan bli ganska dyr om den måste repareras. Någonstans vid 15 000 mil är det inte helt ovanligt att de säckar ihop, men det kan hända när som helst egentligen. De kan gå 15 000 mil till. Min luftfjädring fram på Model X gick sönder vid 12 000 mil.
Det är faktiskt en anledning att hålla bilen helt försäkrad även om man köper den begagnad. För Teslas märkesförsäkring, de har förlängd maskinskada upp till 17 000 mil som skyddar då både mot de här problemen med luftfjädring eller om datorn skulle rasa ihop eller något sådär, vilket annars kan kosta en slant.
Just det. Och en sak till att ha lite koll på, det är faktiskt lacken på begagnade Teslor. Titta noga kring hjulen. Ofta har lacken blästrats där, så Tesla har ju infört nya såna här stänkskydd just på grund av detta. Men många gamla bilar har problem med lacken. Men även IT-grejer i våra elbilar kan faktiskt bli gamla trots att de ju inte innehåller rörliga delar och sådär. Till exempel tidiga Model S och X, dens dator av första generationen som brukar kallas för MCU1, den har ett problem med att minneskretsen lätt blir utsliten och då behöver man byta till en ny dator.
Faktum är att det här är just ett fel som Tesla beslut faktiskt erkände var ett tillverkningsfel. Så de har förlängt garantin på upp till 8 år och den fixen är faktiskt gratis. Så se till att kontrollera att bilen har fått chippet åtgärdat eller planera för att göra det direkt om bilen fortfarande har rätt till det om du kollar på en sån bil.
Men hörni, vi är ju BMW-ägare i min familj. inte, nu är jag ju Tesla-ägare då, men jag växte upp som BMW-ägare. Och min far har en BMW i3. Det är en väldigt populär bil även som begagnat. Och den var ju väldigt uppskattad redan när den kom.
Ja, om man inte tycker att den är stort ful så är det faktiskt en himla trevlig bil att köra som många ägare är väldigt nöjda med vad jag har fått höra. Det är ju en förvånansvärt lyckad konstruktion trots att det ändå är liksom något av BMWs första riktiga elbilsmodell som de tog fram.
Annars är det ett bra tips att just undvika varje tillverkares allra första modell om man kan, för det brukar vara då de lär sig om elbilar och vad de måste korrigera till nästa generation. Så första elbilsgenerationen kan vara dålig och ha massa konstiga quirks och brister och så, men det är såklart en prisfråga.
Ja, så förutom att sparka på däcken och provsitta huven och allt som man brukar göra på en helt vanlig begagnad bil, är det något mer vi borde nämna?
Ja, men vi kanske ska säga någonting om det här med att man kan faktiskt få bilens batteri besiktat.
Ja, bra. Det finns aktörer som har börjat ge sig på att hjälpa till med besiktning som kan utvärdera batteriets skick. Och det är faktiskt annars något som är ganska svårt att ta reda på när man tittar på en bil utan att själv ta med sig bilen på en långfärd och köra bilen från 100% laddning till nästan 0%. Då. Dekra är ett exempel på en firma som erbjuder ett sätt att via bilens dator och en lite kortare tur ge en snabb bild av batteriets skick. Och då kan det tilläggas då, som vi var inne på i förra avsnittet, att en begagnad bil bör ha någonstans mellan 80-90% kvar av ursprunglig kapacitet om den är sådär 5-8 år gammal eller har hunnit gå över 10 000 mil. Och som vi hörde i förra avsnittet så saktar den här degraderingen sen ner, så att den har tappat så mycket under de första 5-8 åren, det bör inte innebära att den kommer fortsätta göra det, utan den bör hålla kapacitet bättre de efterföljande 5 åren.
Just det, så man kan hålla huvudet kallt där lite grann då. Tyvärr har ju Dekra ännu inte stöd för att kunna kontrollera batterierna på Tesla-bilar. Så där är det fortfarande lite grisen i säcken som gäller. Men det ska väl också nämnas att Tesla är typ bäst i klassen på detta. De har ju varit liksom tidiga på bollen här. Så kvaliteten på Teslas konstruktion gör att de brukar hålla måttet.
Och köper man privat, då kan det kanske vara en bra idé att fråga säljaren om detta innan och komma överens om vad man ska göra om kapaciteten sen visar sig skilja lite från vad säljaren uppgav när ni pratade om köpet. Och det förresten tycker jag är en bra idé att även ta upp om man köper av en bilhandlare. Då kan man fundera på om man inte ska stå på sig lite och kräva att man får något skriftligt om uppgiven kapacitet bara för att vara på den säkra sidan och skydda sig mot otrevliga överraskningar. En del bilhandlare är kanske inte så vana vid det här om de är nybörjare på elbilar, men jag tror faktiskt att de kommer behöva vänja sig vid det, och det är nog bra att pressa dem åt det hållet.
Ja. Ja, men med det sagt så tycker jag att det börjar bli dags att avrunda elbilsskolan för den här gången. Och eftersom det här var femte och sista avsnittet så hoppas jag att du känner dig fullärd.
Har vi någon, liksom, någon examen för våra lyssnare för den här skolan också? Eller hur fungerar det?
Få en guldstjärna, Fabian.
Ja, men mejla oss om ni vill ha ett diplom så får vi se vad vi hittar på.
Bra. Alfred lovar detta. Jättebra. Men hörni, om det här var första gången som du hörde oss snacka, då vill vi verkligen tipsa om den ordinarie podden. Där snackar vi och analyserar varannan vecka. Då så tar vi fram nyheter och rör nu elbilsvärlden. Och vi pratar om grön omställning och allt om ny energi och alla möjliga kul grejer.
Dessutom besvarar vi lyssnarbrev, vilket brukar ge en massa matnyttiga tips om hur man får ut mest av sitt elbilsägande. Och hjälp oss för guds skull att sprida elbilsskolan nu till alla som kan tänkas behöva den här crashkursen innan de skaffar en elbil eller om de är nyblivna ägare. Det hjälper oss alla ifall folk vet vad det är de har köpt för något.
Så tipsa mamma och pappa och mostrar och morbror och allting. Och så den vanliga podden såklart ska man ju också lyssna på.
Ja, men vanliga podden hänger ihop med det här. Det är ju samma poddfeed, så att det är bara att fortsätta lyssna på kommande avsnitt här.
Ja. Ja, prenumerera nu i alla fall på podden som vi säger och tipsa dina vänner och bekanta. Ja, nu har vi sagt det där på alla sätt som går. Vi finns överallt där poddar finns, till exempel Spotify, Apple och någon av de andra poddapparna.
Ja, och med det så säger väl kör elektriskt.
Och jag säger kör försiktigt.
Sladda lugnt.
Så hörs vi snart i poddflödet.
Hej då!
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.